Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
God morgon!
Hejsan!
Hur känns det idag då?
Jo, men jag tänker på det här helt imponerande ovädret vi var ute igår.
Riktigt åskväder. Amerikanskt åskväder som man inte brukar
det,
se.
Det blev en nyhet.
Ja, det blev det också.
6760 hushåll i Enköping utan el. Och vi var ett av dem.
Vi var ett av dem, ja. Slocknade. Men det kom tillbaka ganska snabbt. Vi ringde när vi hade kommit.
Men det var lite häftigt.
Ja, det var lite häftigt. Det var så intensivt. Man brukar ju, alltså något sådant här stort åskväder brukar man ju se. Men det här var så, det var, kom från alla håll. Man liksom var mitt i det.
Mm. Man känner sig som på en scen.
Jag gillar ju sånt. Jag tycker sånt är kul. Men du tycker lite obehagligt.
Ja, jag tycker lite läskigt, det måste jag säga. Jag tycker det var skönt att vi satt i bilen sen.
Ja, jo. Det var...
Och då hade vi ätit kräftor. Och det var gott. Från Hjälmaren, inte från Mälaren. Men det var gott. Så hade ett roligt samtal med, du gillar inte kräftorna. Så ett kul samtal med dina kusiner som också har lite halvvuxna barn. Vi har väl kanske mer vuxna barn än vad de har.
Ja, lite.
Som handlade om det här med kommunikation. Som bland annat det här med att skriva brev. Någon av dem skulle skriva tackbrev. Hur gör man? Var ska man sätta frimärket?
Så skriver man adressen längst ner i vänster. Varför det? Ja, det är en ganska bra fråga.
Och sen så här, adressen, var hittar man den? Var bor de? Jag tycker det är ett helt underbart samtal. Eller också så här, prata i telefon. Varför då?
Ja, precis.
Det är faktiskt ganska ljuvligt.
Man bara samlar på sig. Det kommer tätare och tätare alla tecken på hur gammal man är.
Ja, och sen har vi fått ett brev till oss. Jag älskar att säga brev. Det har vi ju inte fått. Vi har fått ett mejl.
Mm.
De tycker att vi ska ta upp det här med att det talas barnspråk i public service.
Alltså,
kan vi göra? Så. Ett tecken på det är att det finns, eller ja, det finns, där fanns kanske åtminstone en person som använde jätte hela tiden. Men det är jätteviktigt och det är jätteintressant.
Men det är jätteunderbart. Inte bara, men det är ju mer en anpassning till hur alla talar. För att det är det enda förstärkande prefix som används numera, jätte. Ja, det är liksom, vilket är synd, för det finns mycket såna här ord som man använde förut som inte används så mycket nu, som jag tycker är ganska tjusiga. Man kan säga, istället för att säga att något är jättebra, kan man säga att något är gräsligt bra.
Eller väldans?
Ja, det känns kanske lite barnspråk också.
Nej, det är
väldans.
Det är 30-40-tals lingo.
40-tals barn.
40. Väldans, trevligt.
Nej, men det är väl, alltså att jag kan leva med att man säger jättebra, men det tråkiga är ju alltid när språket blir stereotypt, så man liksom bara använder en formulering eller ett prefix eller en förstärkning. Och så, det är ju lite tråkigt, och då har man ju utarmat språket, eller hur?
Ja, och det är därför vi i vår ständiga kamp för att...
jättenoga med mig inte göra så.
Att armera språket igen, så går vi tillbaka och plockar upp gamla... klyschor? Nej, det gör vi inte. Nej. Inte klyschor.
Du säger ju grogg och muggen och sådär.
Ja, det gör jag.
Ja,
det
är
liksom... Men det är bara för att du har så svårt med det. Nej, du vill att det ska heta drink.
Men vi har inte svårt för det. Jag tycker bara
och
att det
är damernas.
Jag tycker det är bara roligt.
Ja. Men sen har vi ju hört, vi har ju lyssnat på en på sitt sätt ganska komisk intervju här på morgonen.
Ja, just det. Det slumpar sig så att vi gick upp samtidigt med Alex Schulman.
Ja, och Martin Wiklin försöker prata med den här personen som beskriver sig själv som en karaktär.
Ja.
Och det, redan tidigt så satt ju intervjupersonen som då var Alex Schulman idén, en väldigt postmodern idé om att han liksom går in och är ute i olika personer och är en persona, inte en person.
Mm.
Och han säger då att han tycker det är obehagligt att prata om sig själv, vilket ju då...
Men det märktes inte, tyckte jag.
Nej, han spelar ärlig, va? Det är ytterligare en dimension av det här.
Ja.
Något som jag har mycket svårare för, det är egentligen det där som vi pratar om, den här postmoderna barnsligheten, det är att han säger att han vill ta reda på vem han är. Vem han är. Och då har han kommit fram till att har han blivit så sabbad av sin barndom? Ja, det har han. Han blev osäker och har hävdelsebehov och kallar sig själv för riksmobbaren, vilket jag tycker är en ganska träffande beskrivning.
Mm.
Därför att hans mamma var alkoholist och hans pappa var gammal.
Mm. Mm.
Båda var sängliggande och den ena. Samtidigt som han inte har något emot att berätta att han hittar på en massa saker. Nej. Alltså fakta är inte så intressant.
Nej, men alltså jag kan ju tycka sånt där är helt okej. Det finns många som liksom uppfinner sig själva.
Mm.
Men det måste ju finnas någon slags intressant, alltså allmän intressant motiv bakom, tycker jag, för att det ska bli kul. Och det var väl, den här intervjun handlade ju mer om att det var intressant. Alltså på något sätt är det ju här, får man känslan av att det här är en terapisession som körs offentligt.
Ja,
där vi lyssnar och tittare ska vara. Men apropå det här med, jag tänkte på det när han pratade om sin barndom och hur hemskt det var. Då tänkte jag på Philip Larkin, min favorit poet. En ganska så knarrig, han var bibliotekarie hela sitt liv. Han var liksom aldrig yrkespoet, han var bibliotekarie. Mm. Han skrev den här fina This Be the Verse, det kanske den är mest känd för, som börjar så här: They fuck you up, your mom and dad. They may not mean to, but they do. They fill you with the faults they had and add some extra just for you. Så men, den där upplevelsen är ju kanske lite allmänmänsklig.
Ja.
Att man har,
och sen när man blir förälder själv, då blir den kanske lite dubbel. På vilket sätt fuckar man upp sina egna barn?
Ja, men precis så är det. Det är ju kanske därför han slutar sin, Larkin slutar sin dikt så här: Man hands on misery to man. It deepens like a coastal shelf. Get out as early as you can and don't have any kids yourself.
Ja,
det är en lösning.
Ja, bibliotekariens lösning.
Ja, visst. Ja. Ja.
Jo, så kan man också säga.
Nej, men det, men fast, det, fast jag tycker ändå att det var intressant att lyssna, men det är liksom, det finns ju någonting nästan, det finns något enerverande tidstypiskt över honom.
Ja, och att han säger...
Schulman alltså, förlåt.
Ja, Schulman. Den här bloggen han startade, fick jag visa vad jag kunde.
Mm.
Nämligen att vara elak.
Mm.
Ja.
Men alltså, sen så tycker jag de missade en aspekt också som vore jätteintressant att tala om. För att Martin Wiklin talar ju mycket om att han vill komma bakom masken på den han talar med.
Mm.
Och ett sätt att komma bakom masken på Alex Schulman tror jag skulle vara att man pratade mer om hans kommersiella sida.
Mm.
Alltså jag såg nu, jag råkade slå upp Aftonbladet, deras hemsida, nu precis för någon minut sedan. Där. Då är tvåa från toppen eller trea från toppen på deras hemsida nu är Alex Schulman säger till Martin Wiklin. Det vill säga, det är ju uppenbarligen så att Alex Schulman säljer fortfarande väldigt bra.
Men han kom ju med en ny bok, så det här är ju marknadsföringskampanj.
Ja, men det är klart det, men det är inte det som är min poäng. Min poäng är att han är otroligt framgångsrik på att sälja sig. Han vet precis hur man ska få lösnummer sålda och bloggar lyssnade på, eller bloggar lästa och poddar lyssnade på sig. Och det vore ju intressant att fråga om. Liksom, vad han har fått det? Han har ett affärssinne.
Han hittade den lägsta gemensamma nämnaren. Och det,
men det är
ju
ganska svårt.
Inte för alla människor, tror jag.
Nej, precis. Men det är det jag menar. Där har han ju verkligen en unik talang. Så den vore ju intressant att borra i. Men den på något sätt, nu framstår det mer som han råkar bli populär.
Mm.
Jag tror inte det är så.
Att han är ledsen för att han har blivit riksmobbar. Men det är ju precis målet med alltihop, har ju varit det.
Ja, förut var det. Nu är det väl att, nu skriver han ju välavvägda eller
nej.
Eller ja, men så här middle of the road kolumner i DN.
Men han försöker skriva om politik, han kan ju inte ens något om politik, så det är helt ointressant. Men ja. Nej. Ja. Sen har vi, apropå det med kunna någonting, så har vi fått ett läsarbrev till.
Ja.
Som
väldigt för dem
där, vi har orsakat att en av våra lyssnare har snubblat över vår podd och samtidigt satt kaffet i halsen, verkar det
som. Aj, det verkar illa.
Det verkar väldigt jobbigt. Och det beror på att den här podden har missuppfattat Prousts tema.
Men vi har inte missuppfattat. Så här var det. Jag refererade en annan av våra läsare som hade idén om att på spaning efter en tid som flytt, att man skulle kunna snarare översätta till den på spaning efter en tid som förlorats eller tappats eller sånt där. Jag sa inte att jag tyckte att det var en bra idé, för jag har bara läst två delar, bara på den tredje nu. Men det var en intressant tanke, tyckte jag. Och det stöddes dessutom av en ganska omfattande fransk artikel om just det här. Fransmännen har ju läst mycket Proust, så de har pratat om det till dödagar. Men jag tycker det är en intressant notering att och ganska uppmuntrande också när man läser Proust, det är att när man börjar prata om det, man får väldigt mycket reaktioner. Alltså de som faktiskt har läst Proust, det är ju inte jättemånga, men de som faktiskt har gjort det, de har väldigt starka idéer om vad det här är och vad det inte är, och vill gärna liksom tala om det. Och de som inte har läst Proust tycker att man är en jävla tönt. Som håller på att göra det. Och så, det är väldigt intressant, det väcker starka känslor. Och jag tror att var det inte den här läsaren som också jämförde Proust med, vilket jag tycker var så komiskt, jämförde Proust med den litterära motsvarigheten till Einsteins relativitetsteorier. Och det tycker jag, det är en sån där, då är man liksom inne på, då är man inne på sån här att du vet, gitarr 70-talet, sena 70-talets oändliga gitarrsolon liksom. När man tänker på litteratur som det är en prestationsgren. Wow. Jag skulle aldrig kunna läsa en bok på det sättet, tror jag.
En roman, nej.
Och inte, jag ska inte läsa fackböcker som en prestation heller, men det är någonting märkligt med Proust som släpper lös av folk liksom.
Ja, men om man ska prata om att det finns någon sorts inbyggda Rorschach-test i olika personer. Och jag har avhandlat Alex Schulman, så har Proust någon sorts kvardröjande förmåga.
Tyvärr toppar den inte Aftonbladets nätgåva än. Men vi kanske kommer dit. Det vore intressant om Proust blev
säljare. Man vill kanske inte toppa Aftonbladets.
Nej, det kanske ligger någonting i det. Ska vi prata politik också? Vi måste väl nämna någonting om
allt. Ja, vi
om
måste göra det.
Är det inte en väldigt konstig valrörelse där?
Jo, jag tycker den är konstig. Och nu välter den med den här Annie Lööf-historien som hon har varit ganska senfärdig med att berätta om. Nämligen att hon var tilltänkt offer för den här mördaren i Visby.
Ja, hon har ju egentligen inte berättat om det, utan hon har gjort det efter att ha blivit känt. Men hon har gjort det efter att ha blivit känt. Men det har ju kommit fram genom att hon begärde en målsägarbiträde. Och det tycker jag var lite intressant. Alltså, det här tydligen kom ju, kände ju polisen till där sedan ungefär en månad tillbaka, lite drygt. Då var ju någonstans där i mitten på juli när de omrubricerade det här brottet till terrorbrott. Och det berodde tydligen på att de hade fått reda på de här planerna mot Annie Lööf då. Men så väntade om någon anledning då Annie Lööf att begära målsägarbiträde till för några dagar sedan. Och då blev det offentligt.
Det var det jag menade med att berätta.
Jo, jag menar, det kan ju bero på, det kanske hon inte vill berätta, men det blev ju offentligt genom att hon gjorde så. Jag tycker det, alltså där är också någonting som jag funderar på, jag inser att det är en detalj i sammanhanget, men jag blev lite nyfiken på det med målsägarbiträde, för mitt intryck av det är ju att målsägarbiträde är någonting man får om man är brottsoffer och liksom i en svag position och kanske inte har pengar eller råd eller möjlighet att ta vara på sina egna intressen. Och så vitt jag vet är det i alla fall inte någonting som utfärdas automatiskt vid sådana här allvarligare brott, utan det är just någonting man måste begära. Jag undrar lite grann hur logiken, jag skulle
vilja, om man vill bli statsminister, ska man verkligen begära målsägarbiträde 2 veckor innan?
Jag vet inte, det är någonting konstigt med det där. Men det är ju, det där kommer ju, ja, man får titta på det där efter valrörelsen, men följden förstås av det här med det här ja, de här påstådda mordplanerna då, mot Annie Lööf, är ju att nu, vi hade redan förut den här idén att man måste rösta på Miljöpartiet. Inte därför man tycker deras politik är bra, utan därför att det är synd om dem och att folk är elaka mot dem.
Mm.
Och nu har liksom det lagts på Centern också. Nu finns det någon slags, nu blir det här valet till dels liksom ett val som handlar om att man ska demonstrera sin moraliska sundhet snarare än att man ska ha en åsikt eller tycka någonting specifikt politiskt. Ja, liksom. Ja. Även om man inte är nyliberal så kan man rösta på Annie Lööf för att visa att solidaritet.
Mm, mot hotet och hatet.
Ja.
Ja, men jag tror det här var oerhört mediesmart. Jag tror att Centerpartiet har råd att undersöka så pass mycket i opinionen så de vet vad som slår an. Och det här är väl för att ta tillbaka en del av de där unga kvinnorna som har hoppat av Centertåget.
Det är lustigt den här, det har ju öppnats liksom en dörr mellan Centern och sossarna i väljarna om man sätter upp opinionsmätningarna nu. Och den där går åt båda hållen. Det är lite märkligt. Alltså först när Centern kom allt närmare Socialdemokraterna så gick väljare från Centern till Socialdemokraterna. Nu såg jag i någon av de senare mätningarna när Centern har sagt att vi röstar på Magdalena och vi står bakom så att säga socialdemokratiska alternativet, då har det gått väljare tillbaka från Socialdemokraterna till Centern. Det är ganska intressant, alltså, att tänka sig hur människor tänker när de rör sig här. Alltså, det finns någon slags, alltså, samma besked egentligen.
Mm.
Vi står bakom sossarna fast i två olika varianter. Kan få till följd helt olika väljarrörelser.
Mm. Men det finns ju en annan sak som man har sett. Att bara kort tid efter ett val så kommer inte människor ihåg vad man har röstat på.
Nej, just
det. Därför att det blir en övervikt för dem som röstar på vinnande laget.
Ja, men jag är med vinnarna.
Och därför tänker jag att vi kanske överskattar. Människor kanske inte kommer ihåg vad de svarade.
Nej.
Det kanske inte är så viktigt för dem.
Nej, det är möjligt. Jag tycker det ska bli väldigt intressant för att det händer ju rätt mycket opinioner nu. Det finns ju tydliga trender. Jag menar, den som verkar vara bortom felmarginaler och sådär, det är ju att Sverigedemokraterna går framåt och att de är större än Moderaterna.
Mm.
Men det kan ju hända väldigt mycket. Jag tror ju inte ens att jag tror ju att både Liberalerna och Miljöpartiet kommer in.
Mm.
Men nu till exempel kan det ju vara så att moderater som har stödröstat på Liberalerna eller tänkt sig göra det kommer tillbaka till Moderaterna. Ja. Och kan Liberalerna
stödrösta på sitt eget parti.
Ja, så kan det vara så att på andra sidan kanske det här hela mera fokus på sossarna och Centern så här, kanske gör att det blir lite risigare för Miljöpartiet. Ja, men det är väldigt svårt att veta.
Mm.
Veta vad ska hända fortfarande. Mm. Det är väldigt, eftersom väljarna är så rörliga. Ja. Sen tycker jag inte, alltså många är lite förvånade, hur kommer det sig att Sverigedemokraterna går upp? Men jag tycker inte det är så konstigt egentligen, för att jag tänker så här. Ja, men vi har ju politik, skälet att vi har politik överhuvudtaget är ju att vi ska kunna lösa gemensamma problem. Och nu, om man tittar på vad har vi för problem nu, då har de nästan allihopa en sak gemensamt. De är skapade av politiker.
Mm.
Det är liksom brottsligheten som vi hänger upp med invandringen. Det är elförsörjningen som man har klantat till.
Sjukvården
som inte fungerar, men fungerar i andra länder. Alltså det är så uppenbart att det är politiska beslut som har varit lett till de här problemen. Mm. Det är liksom inte andra grejer.
Mm.
Och då är det inte så konstigt att man då väljer det parti som inte har varit inblandad i det här.
Nej.
Och kanske inte gör det för att man är säker på att de kan lösa det. Men vad ska man
de göra? De har ännu inte fallerat.
Nej, precis. Det kommer de garanterat att göra. Men de får några år på sig att göra det. Och det tycker inte jag är så konstigt. Och sen finns det ju liksom någon annan. Det finns ju en frimodighet hos Sverigedemokraterna som jag tycker man saknar hos de andra partierna som ju känns väldigt spända. Vi hörde en kosmisk radioreklam för Sverigedemokraterna. Ibland när vi inte orkar lyssna på P1 så sätter vi på såna här, säger också ännu ett ålderstecken, sådana här retrokanaler man lyssnar på gammal pop.
Ja, popmusik. Alltså, jag måste bara säga det, att min devis för att göra det är att de vet i alla fall vad de håller på med.
Ja, det är lite grann så. Ja. Och så plötsligt då avbryter jag för reklam för Sverigedemokraterna. Och det börjar med bönutropare, en sån här muslimsk bönutropare. Och så kommer Jimmy också in och säger: "Hej, det här är Jimmy. Tycker du om bönutrop så ska du rösta på något av de andra partierna. Om du inte tycker om det så ska du rösta på mig." Och det är otroligt. Alltså det är, man kan säga massor med synpunkter på det där. Men jag vill säga att jag skrattar mer än jag blir förskräckt. Jag tycker att det är en... Det finns en lust i deras anslag där de liksom på något sätt, på ett väldigt enkelt sätt kan beskriva för folk vilka de är.
Mm.
Vilka de vill vara i varje fall. som de andra partierna saknar. De, alltså de andra partierna kämpar med att försöka förklara
vilka de är. Vi har ju sett en del valaffischer. Som, de är ju inte ens språkligt begripliga.
Nej, den här moderata... nu ska vi få ordning på brotten. Den är ju lite...
Vad betyder det? Ja, och det skulle bara... ju en maffialedare kunna säga.
Ja, precis. Ja, det är väldigt svårt att förstå. Men det är bara för att då har de då så här, nu ska vi få ordning på jobben, få ordning på... Och då ska de ha samma grej. Men det finns ju ingen anledning att samma grej. Det är ju ingen bra slogan, så det spelar ju ingen roll.
Nej.
Ja, det är mycket konstiga.
Och sen är det här som du påpekar, att nu gäller det att tala om att man är en bra människa som tänker på ett bra sätt oavsett vad innehållet i politiken är. Ett annat sånt där tecken på att det handlar om någonting annat än innehållet i politiken är att Moderna Museet upplåter sina lokaler för förtidsröstning. Vänta nu, vad har kulturen i det här att göra? Är det för att berätta att man är för demokrati? Eller?
Ja, det är, framförallt är det så ospännande. Jag skrev en kolumn i Expressen igår som handlade lite grann om det här med högt valdeltagande och varför att högt valdeltagande ofta är ett tecken på att någonting är fel, inte att någonting är bra. Mm. Jag menar, är man ett modernt museum som på något sätt borde vara någonstans i gränserna och utforska gränserna, så vore det mer intressant att ha någon slags tillställning som handlar om, är det verkligen bra med ett högt valdeltagande än att det finns något otroligt platt med att man upplåter sina lokaler till röstning.
Jag tror du kommer att ha väldigt svårt att få någon sorts kreativ diskussion omkring ska vi ha ett högt valdeltagande.
Jag tror också, men vi har en kreativ dialog, du och jag istället, så får folk lyssna på det.
Jag tycker vi har det.
Ja. Men det här är ju bara ett annat exempel på samma sak som det här som pågår på Dramaten nu, när man har haft någon sån här föreställning där man helt enkelt står och föreläser för folk om att de måste göra om sitt liv. Och, och elen kommer från en cykelklubb som sitter och cyklar samtidigt. Det är faktiskt parodiskt. Oförskämt. Det är parodiskt. Alltså, har man liksom någon känsla för teater, så skulle recensenterna gå dit och skratta åt det. Men istället skriver man lite så här försiktigt inkännande saker om att det är viktigt att jorden finns kvar.
Ja.
Det,
jag tycker det var... Det är för tömtigt, det på temat... det kanske tog upp förra gången. Den här mannen som skulle förtidsrösta ifall det skulle vara så att jorden gick under.
Nej, det pratar vi aldrig om.
Nej, men det är en ganska underbar tanke. Ja, jag måste skynda mig att rösta, för sen imorgon kanske ingen finns.
Det måste vara, jag hoppas att han skämtade, för att det är den mest komiskt idiotiska tanke jag någonsin har hört.
Ja,
faktiskt.
Vi säger det.
Ja, vi säger det. Ska jag lägga av?
Vi gör det.
Ja, vad ska du göra idag?
Jag tänkte lura ut dig på en lång promenad.
Åh, herregud.
Ja. Är det okej?
Okay? Ja, det gör jag. Jag tänkte gå på gymmet, men vi kanske kan göra båda.
Mm.
Så blir man jätte... Jag läste om en 67-årig, i Wall Street Journal då, så läste jag om en 67-årig pensionerad läkare som hade blivit badvakt i New Jersey. Han hade sommarjobb som badvakt i New Jersey 50 år efter han hade haft det första gången.
Det
han har tagit många lång promenader för att komma i form. Ja, vi ses där ute i...
Spenaten.
I Spenaten. Hej!
Hej!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.